Hej på er allihopa radiolyssnare. Idag så sitter Patrik Nsamba och Anna Mårtensson redo för att tala med er igen i vår fjärde podcast. Eller egentligen tala med varandra. Och så får ni den stora tvivelaktiga äran att lyssna på vad vi har att säga.
Det lät nästan som en inledning till Ring P1.
Ja, precis. Och egentligen är vi så otroligt trötta och slitna så att nu försöker vi bara verka pigga och glada. Men vi ska göra vårt bästa för
varför
att...
Varför är vi trötta, Anna?
Alltså jag själv är helt sliten alltså faktiskt. Vi försökte ju pratas vid lite igår för att planera lite kring det här. Och jag måste säga att jag är helt slut efter valet.
Är det sånt här post-EU-valsyndrom du har drabbats av?
Ja, posttraumatiskt. Ja, det är väldigt...
Ja, men det,
det är traumatiskt.
Inte för att du är folkpartist kanske främst, eller jag också. Men traumatiskt resultat, eller? Ja. Vad tycker du?
Man funderar ju ganska mycket under, det var ju en ganska lång valvaka, och sen funderar man ju mycket, och jag måste säga att min absolut största besvikelse är valdeltagandet.
Ja.
Då gick det ju ändå upp här i Jönköping då ju, från 47,7 till 52,3%, och det är ju för sig en stor ökning.
Ja.
Men alltså allvarligt talat, hälften tycker inte att det är värt och släpa sig iväg till valurnan ens när det är så här skarpt läge som det är idag.
Nej, har det inte gått fram riktigt att det är skarpt läge?
Jag vet inte, vi har suttit här i någon podcast och pratat om hur fantastiskt det var första maj.
Ja.
Hur storslaget det är med Hallpressens satsning på att alla får plats.
Ja.
I alla fall i de sociala medier där jag finns så har man ju drunknat i budskap att rösta. Inte så att jag faktiskt blev riktigt trött på det, men ändå det var sköljt över en på olika sätt.
Men frågan är om inte det är, alltså finns det någon form av sociala medier bubbla eller elit eller vad man kallar det, som tror att man lever i verkligheten för att man lever i sociala medier, och att det då kanske inte är så stort som det är. Jag läste något intressant. JP Nina.
Ja,
Nina Wibbe, hon skrev ju en intressant artikel, tyckte jag, där om att angående första maj, att vi var ju flera tusen som var där vid gudstjänsten där och sen efterföljande demonstration. Men så många är ju inte det i förhållande till hela Jönköping.
Nej, det är det ju inte. Och i och för sig, alltså, min äldste son berättade att när hans vänner för några år sedan fyllde 18, då var det ingen som gick och röstade av dem.
Nej.
Medan nu när han då är 19 och får rösta för första gången, då var det de flesta omkring honom som skulle rösta av ungdomarna. Så det känns, tycker jag, var väldigt, väldigt positivt. Men jag tror nog du har rätt att lite politikerbubbla lever man nog i. Att man ser mycket politiker eller politiskt intresserade och missar alla de andra. Men tidningarna har ju varit fulla med detta.
Ja.
Alltså jag fattar inte, vad ska krävas för att den andra hälften, ärligt talat, ska släpa sig iväg? Är det krigshot eller vad krävs?
Det. Men ska man vara riktigt ärliga så har vi ju ändå hyfsat högt valdeltagande vi har ett högt valdeltagande när det gäller riksdagsvalen. Där tror jag det ligger runt 80% mellan 75 och 83-84%. Det beror lite på vilka områden det har att göra med. Men det här bäddar ju för någon form av fantasiresultat som helt plötsligt bara uppstod. Vad hände? FI, ska vi börja med dem?
Ja, alltså...
Inte så stor här i Jönköping.
Nej, det blev de ju
i övriga
inte.
Landet.
Men Sverigedemokraterna blev ju ganska stora i länet här då.
Ja.
Och men inte riktigt så stora i Jönköping som man hade trott, eftersom deras huvudkandidat är härifrån.
Ja.
Det jag retar mig lite på i detta faktiskt, det är lite den här dåliga förlorarkänslan. Det gick ju inte bra för Folkpartiet heller.
Nej.
Vi är väldigt EU-positiva och idag är det väldigt EU-kritiska vindar, och det straffar ju oss.
Ja.
Särskilt som vi inte vill vara politiskt korrekta då, eller bara följa med liksom, flöjen då. Men det som retar mig nu, det är det här att man på något vis ger sig på Sverigedemokraterna och FI. Och man kan ju tycka illa om dem.
Mm.
Men det är ju knappast liksom deras fel att vi har förlorat väljare.
Nej.
Tänk om det skulle vara så i en fotbollsturnering. Liksom.
Nej.
Att det var de andra det är fel på. Det är klart att det är det egna laget man får titta på. Vad kan vi göra annorlunda?
Ja, för på något sätt så blir det ju ändå att man... Det är ju röstare som man vänder sig emot då, egentligen. att man då omyndig förklarar.
Ja, det retar mig faktiskt lite. Det, ja. Och ska man, tittar man på Fido till exempel, så ibland kan man, har ju även jag funderat på, är de medvetna om hur vänsterinriktat det partiet är. Men när jag då tittade på någon sån här undersökning så visade så jag tror att 85% av de tillfrågade var ju absolut klart medvetna om det.
Ja, men jag tror att det Fi känns faktiskt lite som ett hippare alternativ av vänstern. Jag tror att det lockar samma typ av människor.
Ja, och kvinnorna.
Och kvinnorna, mm. Ja men precis. Men att det är lite sådär, det går starkt i storstadsregionerna, men här så fick det inte så mycket fäste. Det finns ju ingen direkt stark FI-kandidat här. Och när det gäller jämställdhetsfrågor så är det ju egentligen bara du som har drivit dem.
Ja, det är ju positivt.
Ja, men om man ska vara...
ja. Jo, jag tror att starkast blir de ju klart i områden eller kommuner eller landsdelar där man inte pratar jämställdhet. Och det tycker jag ju att vi gör här, även om vi kan prata mer. Och ja, det var väl det enda positivt med det här valet tycker jag i så fall, att jämställdhet faktiskt blev en uttalad valfråga.
Ja.
För det har jag ju hört alltså, ända sedan jag gav mig in i politiken, och då hade våld mot kvinnor som viktigaste fråga.
Ja.
Det är alldeles för smalt, det är för smalt, det kommer aldrig räcka någonstans liksom. Och man blir så himla trött. Och jag var med i något folkpartisammanhang där det stod någon företrädare för inte alls länge sedan och sa, titta, jämställdhet, det är inte någon valfråga. Titta här, så få väljare som är intresserade. Och då blir jag lite trött på den där strategin faktiskt. Alltså jag tror inte på en överdriven strategi i detta. Man måste liksom följa sitt hjärta.
Ja.
Vad man brinner för.
Ja, ja men jag tror man kommer ju längst med ärlig politik, om man nu kan säga så, att man är ärlig mot sig själv. För jag tror att folk ändå ser igenom sånt där politiskt yrkespolitik nästan, som inte har något hjärta bakom. Men det pratade vi om lite förra gången.
Mm.
Jag tänkte på det här med Sverigedemokraterna. Alltså, man blir ju, jag känner mig ju, det känns ju som att det inte spelar någon roll riktigt vad man gör. För Sverigedemokraterna verkar ju öka hur som helst. Och då kommer vi kanske tillbaka till det vi pratade om. Är att politiker i de etablerade partierna har missat vad det handlar om. Så att säga, det blir för mycket av en klagokör och att man måste, det har liksom vänts ryggar till, och man har, vissa säger att man ska ta debatten, andra säger att man inte ska ta debatten. Men det kanske inte handlar om dem överhuvudtaget.
Jag tror att det handlar om faktiskt om att göra saker själv. Men sen är det ju så att om inte det man gör syns, då är det ingen som vet om att man har gjort det. Alltså jag kan liksom tycka ibland att det där... Att det blir mycket media kring bara liksom egentligen ingenting.
Nej.
Kring opinionsundersökningar till exempel. Nu fylls ju, det var ju en ny opinionsundersökning idag, eller sån här väljarsympatiundersökning inför riksdagsvalet och så. Det känns som att man lägger ner hur mycket tid som helst på att gissa vad folk ska rösta.
Oh.
Istället faktiskt för att göra en massa saker så att man förtjänar att bli röstad på.
Ja.
Det måste gå massa samhällsresurser och tid.
Ja, men jag tror att man i Sverige har glömt bort lite den människoskara som kanske framförallt röstar på Sverigedemokraterna. Jag tror att det finns en stor andel människor, män främst, visar sig utanför storstadsområdena som inte på något sätt, de känns bortglömda i den hela debatten. Det är egentligen ingen som pratar om män på landsbygden som kanske har jobbat troget i fabrik i massa år. Men det pratas jämställdhet och det pratas integration. Tycker ändå att det gör med de här männen. Ja, vart är de i debatten? Det känns som att det är huvudsakligen de då som kanske har de tröttnat på att inte höras, att inte få uppmärksamhet och rösta på Sverigedemokraterna.
Jag vet faktiskt inte riktigt vad det beror på. Jag tror att man liksom fokuserar för mycket på Sverigedemokraterna. Alltså, jag känner det att man börjar istället försöka fokusera på att göra vettiga saker själv.
Nej, men jag tänker, och framförallt så tänker jag så här att det finns ju en sak att råda bot, eller ett sätt att råda bot på problemet, om man ska kalla det. Det är ju faktiskt att fler röstar, som du var inne på i början.
Ja,
och det är också i många områden, speciellt i invandrartäta områden, så visar det sig, ja men nu här i Jönköping så tror jag valdeltagandet låg på strax under 40% i Råslätt. Och jag tror ju att inte jättemånga Råslättbor är superintresserade av i höstens val att just sverigedemokratiska politiker då kanske ska bestämma över hur deras liv ska se ut. Men då kanske man också måste palla sig till valurnorna och rösta. Och jag tror på något sätt där att man måste lyfta, alltså visa folk vilka rättigheter de har på något sätt och möjligheter de har att faktiskt påverka.
Ja, alltså det finns ju bara några olika förklaringar till varför man inte röstar. Antingen är det precis som du säger, att man tror inte att det påverkar. Nej. Det spelar liksom ingen roll vad jag röstar på, för det blir ändå same same eller någonting sånt.
Ja.
Eller så är man ju totalt ointresserad.
Ja.
Av det som valet gäller.
Precis, men när det väl kommer till kritan, hur ointresserad kan man vara? Det är det man...
Nej, men en del ibland hör jag liksom folk säga att de inte är intresserade av politik. Och det beror på vad man kallar det, men allting är ju politik.
Ja.
Allt vi gör och allt vi får i princip är ju politik eller berör ju politik på något sätt. Ju.
Ja. Ja, men kanske folk kanske borde vara mer intresserade. Jag vet inte.
Och sen är jag lite irriterad på som
irriterad,
sagt, de här. Ja, jag är lite. Ja, och igår var jag trött. Nej, men jag tycker det här med SIFO-undersökningar och sånt ändå. Alltså att, jag vet att jag hörde att det finns ju i länder där det inte är tillåtet, i alla fall under vissa tider. Jag kan fundera lite grann på om det är en otillåten påverkan egentligen. För no, men allvarligt talat, visst
vill kommunalrådet förbjuda?
Allvarligt talat, visst, det är klart att man blir påverkad. Ja. Vem ser ut att vinna? Vem ser ut att förlora?
Ja.
Jag har ju själv stått i val när någon sagt att ja, men jag är egentligen folkpartist, men jag måste nog ändå rösta på Kristdemokraterna så de inte åker ut liksom, i riksdagen. Ja.
Nej, men jag tror såklart, i det här fallet rent konkret, så tror jag ju inte att varken Sverigedemokraterna eller Feministiskt initiativ hade fått så mycket röster om det inte vore just för mediala påverkan.
Nej.
Jag tror att det finns en stor andel människor som störde sig på den behandling Sverigedemokraterna fick när de var runt på gator och torg, och det var en stor andel hipster-människor som hakade på det här F-initiativet när det började rulla igång i media. Att det blev den nya gullegrisen.
Ja, men jag kan säga faktiskt, och det är en sak som bara du och Sverigedemokraterna och någon i Folkpartiet vet om, att på fullmäktige i torsdags, så var jag riktigt irriterad på hur det var framförallt Per Svendhall blev bemött i fullmäktige. Han är sverigedemokrat. Det var en hårsmån ifrån att jag gick upp faktiskt och begärde en ordningsfråga.
För jag tyckte
jag tyckte att han blev taskigt behandlad av andra i fullmäktige, helt enkelt.
Vad är en ordningsfråga?
Ja, alltså då går man, för normalt sett så pratar man ju bara om ärendena, men om man tycker att det är någonting i det formella eller processuella som inte är som det ska, eller man har någon, antingen något man vill påtala eller något man vill fråga om, så kan man begära ordningsfråga. Då bryter det liksom allt det andra. Och jag var så otroligt nära att gå upp faktiskt och säga att det fick bli rättning i leden. Jag tror inte att det är den rätta vägen att behandla någon illa som sitter där på demokratiska mandat. Men det rätade upp sig lite sen, tycker jag. Så att,
men samtidigt tycker jag på något sätt ändå, alltså det är ju också en demokratisk rättighet att få säga ifrån. Och jag kan tycka på något sätt att jag tycker det är strångt det, på det sättet alla har stått upp och visat att man inte accepterar en viss form av politik och kanske en viss form av människosyn.
Ja, men här var mer än man hade. Ja,
men det jag
skulle
säga
var
så här, att fokus har blivit för mycket på att protestera emot och för lite på att faktiskt åtgärda eller försöka komma till kärna eller försöka hitta roten till problemet. Så istället så blir det bara någon form av pajkastning mot Sverigedemokraterna.
Det
verkar som att det inte spelar någon roll vad de gör. Det kvittar om någon kommer fram som nazist eller om någon gjort ditten och datten och hjärnor och hej och håll, men folk röstar ju på dem ändå. Det bara rinner av. Det verkar inte spela någon roll för människor. Då måste man hitta en annan strategi för att lösa det här. Och då är det kanske inte att fokusera på Sverigedemokraterna, utan fokusera på de underliggande problem som gör att folk faktiskt röstar på Sverigedemokraterna.
Ja, men alltså jag tänker, och det hade vi också uppe på Öxnehaga då. Det var ju Öxnehagadagen i lördags, ju, dagen före valet. Och då pratade det ju, då handlade det ju mycket om att få folk att rösta. Ja. Du vet ju att det pågår ju en sån kommunal kampanj om att få unga att rösta. Ja. Och då var du ju faktiskt med i den här panelen. Och vi, ja. Jag var ju själv med. Vi var ju själva med också på en sån här, vad ska man kalla den, valmässa hette det ju, någon ja. Vecka innan.
Ja.
Tror du att fler unga kommer rösta då?
Så jag vet inte, jag hoppas att man blir mer medveten. Det var ju jättebra initiativ, och speciellt i de här områdena som vi sa innan, med där många har utländsk bakgrund, och det också visar sig att intresset för att rösta inte är så jättestort. Där har vi ju allt att vinna. Och det var ju riktigt, det var Lena Lyck bland annat här i Jönköping som anordnade de här demokratidagarna. De bjöd in en klockren föreläsare, Milad Mohammadani, eller vad han heter, Mohammadani. Ja, han kommer, många har relierat med hans namn, men Milad i alla fall, ja. Om du lyssnar på det här, så förlåt för mitt efternamnsuttal. Nej, men jättebra och inspirerande, och liksom, man vill ju försöka förklara för de här ungdomarna som upplever det här utanförskapet att bara, alltså, det finns alla möjligheter i världen att åstadkomma förändring, men den förändringen ligger hos varje individ själv att göra någonting. Och då var det väldigt kul att få komma ut där till Öxnehaga och prata, och ungdomarna brinner ju för, såklart, för lokala frågor, och en fråga som dök upp där var ju ämnet fritidsgårdar.
Din hjärtefråga.
Nej, men det är lite sådär, det känns nästan som att det har blivit en liten bortglömd institution. När man själv var ung så minns man ju fritidsgårdar, och ännu längre tillbaka i tiden på din tid, nästan, så fostrade det ju stora band, rockband och liknande, och idag vet folk knappt om att det finns fritidsgårdar. Det finns många bra fritidsgårdar här i Jönköping, ska sägas.
Ja, du är ju ersättare i fritidsnämnden, så precis. Du borde ju veta.
Men det ungdomarna och jag efterfrågar och eftersträvar, det är att ha fritidsgårdarna öppna oftare. Ja. Så att det inte blir sådana hål. Men jag tror att det finns en stor, eller jag vet att det finns en stor del ungdomar, både killar och tjejer, som inte kanske är verksamma i någon form av föreningsliv, eller som här i Jönköping inte är verksamma i någon form av kyrkoverksamhet, som där fritidsgårdarna är den mötesplats de har i vardagen. Där de kan få någon form av kulturellt utbyte, eller de kan få träffa andra vuxna förebilder utanför skolan och utvecklas som personer. Så jag tror att det är oerhört viktigt att vi har fritidsgårdar som alltid står öppna på alla områden, som alternativ för ungdomarna att gå till.
Ja.
Jag vet, jag fick lite skit av det från Dan Sylvebo här i Jönköping.
Ja, det behöver du inte vara ledsen för. Det är sånt som händer.
Nej, men jag tycker det är kul. Jag tycker det är för lite debatt, politisk debatt här i Jönköping överhuvudtaget. Ja, men jag tycker, kanske inte i din värld, men det är inte så många stridsfrågor man har. Ändå.
Det kommer. Jag kan nog hetsa upp några mot dig, Patrik.
Ja, men det tycker jag du ska göra. Nej, men jag tycker ändå att det är en lite bortglömd målgrupp ungdomar som jag tror att vi måste värna om.
Ja.
Och sen så är det ju faktiskt så att många som går till fritidsgårdarna, ja, men som sagt, alternativet att inte vara på fritidsgården, man inte med i någon form av annan förening, det är att hänga ute på området. Och som alla vuxna, även ungdomar, så vill man att saker ska hända, och då är det bättre att det händer på, och att man hittar på saker på fritidsgårdarna tillsammans med kompisar och andra vuxna.
Sen har man ju en liten utmaning när det gäller fritidsgårdarna, och därför tror jag, precis som du, att det krävs någon form av utveckling. För det är ju ganska svårt att nå tjejerna.
Ja.
Och det är svårt att nå ungdomar i alla åldrar.
Ja.
Och det kom ju faktiskt idag, jag vet inte om du hann se det, att det släpptes en bok i Kalmar om en genussmart fritidsgård som de har där. Nej, jag hörde faktiskt talas om det i Stockholm, för att vi har Jönköping ingått i samma nätverk som Kalmar, så det här var ett gott exempel att man kan väl egentligen säga att de anpassade verksamheten, både lokalerna och innehållet, så att det skulle passa också tjejer, för det var väldigt en väldigt maskulin miljö. Och det blev ju väldigt framgångsrikt. De fick ju väldigt många mer tjejer att komma dit.
Kul.
Och fick också till en helt annan atmosfär, och jag menar, det som jag som brinner för jämställdhet kan ju se att det kan ju vara en del i en utveckling. Du pratar om öppettider, du pratar om förebilder. Jag tycker det är viktigt med jämställdheten, det här tänket, att det finns med i den åldern när ungdomarna är så mest mottagliga faktiskt.
Ja.
Så att de känner att de också kan gå dit och slippa gå hem om de nu vill göra någonting annat, utan att känna att det ska vara på killarnas villkor,
ja,
i en väldigt maskulin miljö.
Ja, men samtidigt, de fritidsgårdar som jag har varit i här nu i Jönköping, vi var ju i Öxnaga sist, Östrängen, och varit nu här om veckan och varit Råslätt. Det är ändå fina fritidsgårdar.
Ja, fast på Öxnaga till exempel, så, eller på, så Öster Öxnaga är det, ja. Så har man, eller på Birkagården där, så har man ju inrätt liksom en tjejdel. Så man är ju väldigt medveten om att det andra inte är särskilt tjejigt, om man säger så.
Mm.
Och till den här tjejdelen kommer det ju mycket flickor. Det är ju framförallt Jasmina Tomasevic som har lyckats med det och locka tjejerna dit.
Ja, men vi ska nästan säga att vi har ju, det låter öppna fritidsgårdar, det är ju ett jättebra förslag, men vi vill ju samtidigt göra något lite extra där.
Ja,
vi föreslår ju att fritidsgården även ska kunna bli någon form av äldregårdar.
Ja.
Det låter ju märkligt. Nej, men vi tror faktiskt att, som sagt, fritidsgårdarna står där mitt i de olika områdenas centrum. Ofta står de tomma på dagtid och sen så kommer ungdomarna på eftermiddagen. Och vi tror att de här fritidsgårdarna skulle kunna användas på ett ännu bättre sätt. Vår befolkning blir äldre och äldre. Det sitter många, många äldre på områdena som inte kanske är med i PRO, som inte tar sig runt på olika aktiviteter. Vi vill öppna upp de här fritidsgårdarna även för dem. Så att det unika i det här, eller det vi tänker oss nu, om man får göra lite valkampanjande här. Du får stänga av dem om du inte orkar lyssna. Anna, du får inte gå någonstans.
Nej, just det. Nej, precis. Så var det med den valfriheten.
Ja, precis. Ingen valfrihet alls. Nej, men att kunna locka, att vi ordnar aktiviteter för äldre på dagtid på de här fritidsgårdarna. Att de äldre på områdena vet om att de här fritidsgårdarna alltid står öppna på dagtid för äldre. Att komma dit och fika, hänga, träffa andra äldre, umgås. Och sen finns det då äldre som orkar, kan, vill, är lämpliga att hjälpa till i ungdomsverksamheten som tar vid sen på eftermiddagen, så anser ju vi då, och framförallt jag där, att det skulle ju vara ett ypperligt tillfälle att brygga någon slags generationsbrygga, att minska klyftorna mellan äldre och unga på områden. Det finns ju jättemycket intressant man skulle kunna göra. Man skulle kunna hjälpa till med läxläsning, man skulle kunna bara vara ett stöd för många ungdomar, vara förebilder för många.
Eller göra grejer ihop helt enkelt.
Ja, eller att ungdomar också skulle kunna, eller att även äldre skulle kunna hitta inte förebilder kanske, men att inspireras av de här ungdomarna som har mycket att ge.
Ja. Så kan man väl säga också att den här frågan har du ju fått med hela Folkpartiet på, ju, så att det är ju faktiskt en av våra absolut viktigaste frågor i hela valrörelsen. Ja, absolut. Vi förväntar oss en storm av väljare som också vill utveckla fritidsgårdarna.
Ja, men dags liksom att höja fritidsgårdarnas status och se potentialen i det. Och i det här så vill vi också engagera alla frivilliga organisationer som redan nu, alltså även PRO är ju verksam på några gårdar, och Röda Korset där med läxhjälpning är med, sådär, men ännu mer utöka samarbetet på fritidsgårdarna så att ungdomar får alla chanser i världen att utvecklas efter sina förutsättningar. Det tycker jag är viktigt.
Jo, men det är så att man också kan fånga upp de som kanske har svårigheter och så. Att de får lite extra stöd om de kanske inte har det hemma och så.
Nej, det tycker vi är bra. Annars så har det här varit en kul podd.
Ja, alltså jag, som sagt, trots att vi var lite trötta och så, och man ibland, i söndags hade jag en liten depression, måste jag nästan säga, hemma. Ja, alltså man jobbar, man jobbar ju, man arbetar och lever ju väldigt speciellt som politiker, kan jag känna så. Det känns som man arbetar i viss mån hela tiden, och definitivt så här som valår också. Och det är klart att det har ju ett socialt pris, åtminstone om man liksom jobbar så som kommunalråd som jag, eller framträdande politiker, så att man är väldigt engagerad. Det är klart, det är ju inte riktigt lika ansträngande att sitta som ersättare i en nämnd eller i en styrelse eller så. Men ibland så undrar man lite så där faktiskt om det är värt det. Alltså jag tänker så lite då och då, och nästan alltid så tycker jag att det är verkligen det, för att det är så otroligt viktigt att få vara med då och förändra faktiskt då, och göra samhället bättre. Det låter som en sån där floskel egentligen, som jag hatar i floskler. Ja. Men det är verkligen det som är drivkraften. Men sen ibland då när man har sina svackor så tycker man liksom att det är ett högt pris att betala. Och det ser man sig omkring, så är det ju. Ganska mycket skilsmässor och ja.
Jag, det är ett hårt liv.
Alltså, titta på Birgitta Olsson till exempel. Hon ska föda barn denna veckan.
Ja.
Denna veckan.
Ja.
Hon höll ju på ända in i det sista.
Ja.
Så att jag kände så här också efter valet, om vi liksom går till liksom cykeln går ihop här nästan mot slutet då, så känner jag att de, alltså våra företrädare, jag vet inte hur det är andra partier, men Folkpartiets företrädare på nationell nivå och våra ledande kandidater hade inte kunnat göra mer. De har kört in i kaklet. Det skulle inte förvåna mig om de bara har fallit ihop den här veckan.
Ja. Nej, men
och Birgitta ska föda barn. Hon är beundransvärd alltså.
Ja, men det kostar på att vara politiker. Det är många som, man kan ju se att folk lite lätt kan vara lite lätt raljerande kring politiker, om man tycker att politiker har höga arvoden, och det är klart att de ska klara av att jobba, men det är ju inget 40 timmars jobb.
Nej. Sen tycker inte jag att jag ser riktigt den kritiken längre. Jag vet inte om det har förändrats på något vis i den det var mycket sådana diskussioner för längre tid tillbaka sen, men jag tycker inte man hör det längre.
De flesta tycker kanske inte att det är särskilt avundsvärt att bli kölhalad i media för jämnan.
Nej, det är sällan någon säger till mig att tänk om det hade varit jag.
Eller hur?
Nej, men
det är ett högt pris man betalar, det förstår man. Och även alla fritidspolitiker som engagerar sig på sin fritid. Det var man även uppe förra veckan där och pratade om att det tar mycket tid från annat. Men man gör ju lite av utifrån att man har ett äkta engagemang som vi pratar om.
Och samtidigt är det är ju så häftigt när det sen blir verklighet. För du såg ju kanske den här, vi hade ju presskonferens igår på Husqvarna Söder om att vi äntligen har fått till det här samverkansprojektet. Ett helt unikt projekt där kommun, tre fastighetsbolag och branschorganisationen Fastighetsägarna med stöd av HFF också ska ha ett projekt här då för att lyfta hela området.
Mm.
Och det är ju alltså helt fantastiskt och man är jättelycklig, men det tog 2 år.
Ja.
En del tror att det är så här, det är någon sån här quick fix liksom.
Nej.
Så är det ju inte.
Nej.
Utan vi hade det första mötet för mer än 2 år sedan.
Ja.
Och så sakta arbetar man sig framåt då tills man hittar en samsyn och en lösning. Så här kan vi göra.
Ja, och som man tror kommer påverka enormt många människor.
Ja, det tror
positivt.
Jag. Det är ju, det området behöver ju verkligen lyftas.
Ja.
Och jag tänker ändå att, så där är liksom blandningen. Dels det här då att det liksom kräver mycket från en politiker att ha det här tålamodet och långsiktigheten och så. Samtidigt som det är ju en fantastisk glädje när man ser resultatet.
Ja.
Då är det värt det. Så att jag var på mycket bättre humör igår och studsade liksom verkligen igår eftermiddag och kände att det är underbart att vara politiker. Det tyckte inte jag inte riktigt i söndagskväll.
Inte världens sexigaste jobb, men vill man förändra världen eller lokalsamhället så är det världens bästa jobb.
Ja.
Måste vi se. Ska vi runda av där kanske och bara säga att fortsätta vara tacksamma för att folk och så många laddar ner våra avsnitt. Vi finns ju på iTunes och på vår hemsida som vi sprider.
Precis.
Anna och Patrik med ck.wordpress.com. Fortfarande jättemånga som laddar ner och det är vi jätteglada för.
Vi kan väl släppa en liten teaser också, att vi hoppas att vi kan bjuda in vår yngsta toppkandidat, Louise Tholén, som bara är 21 år gammal, står på tredje plats. Hoppas vi att vi kan bjuda in på något av de kommande avsnitten.
Ja.
Så ni får träffa henne.
Precis. Adda oss gärna på Twitter eller Facebook. Twitter där heter jag Patrik Ensamba med CK, NZ. Kan hitta oss, Anna, du heter ju
Annas tankar.
Och jag måste
veta att jag ska bara säga att jag ska vara med i en konkurrerande podd på söndag.
Nej, det tror jag inte.
Och vilken avslutning.
Så
jag skälper hela verksamheten.
Nej, men vi kan göra reklam för dem också.
Jag har blivit intervjuad av Puls.
Ja.
Så att den intervjun med mig släpps på söndag.
Ja. Men de gör faktiskt bra och intressanta program också. Ja. Puls Jönköping.
Ja.
Så att när ni ändå lyssnar på oss kan ni också lyssna på dem.
Ja, här är det ju lite mer, här pratar vi ju mera, det är ju lite mer allmänt om hur man lever och har det och tycker sådär liksom och tänker kanske lite allmänt. Här pratar vi ju lite mer samhällsfrågor, politik, varför vi är engagerade i detta, vad
lite
vi vill.
Lite mer öppet, uppenhjärtligt, in på bara skinnet.
Ja, fast jag tycker fortfarande att jag har sett för lite hud, Patrik.
Ja, jag vet. Vi måste bättre oss där.
Till nästa gång så får du tänka ut någonting så här riktigt spännande och berätta.
Riktigt smaskigt.
Ja.
Vi får väl se. Tack kära lyssnare för att ni orkar med oss ytterligare en halvtimme. Vi hoppas att vi hörs nästa vecka igen.
Det hoppas vi.
Ha det gott hörni.
Ja, hej då.
Hej.